Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
SOS 112, vad har inträffat?
Hej, det brinner hos våra grannar.
Ser du lågor?
Herregud, ja det gör jag.
En 24-årig man har idag åtalats vid Attunda tingsrätt, misstänkt för 2 mordbränder i Sollentuna förra sommaren, varav en ledde till att en 58-årig kvinna dog.
Han utnyttjar elden som ett medel. Precis som en gärningsman använder sig av en pistol så använder han sig av elden istället.
Tidig morgon den 16 juli 2018 utvecklas en kraftig brand i en lägenhet i Rotebro i Sollentuna kommun. I lägenheten befinner sig då den 58-åriga personliga assistenten Sakina som tyvärr inte hinner ta sig ut och rökdykare hittar henne svårt skadad i sin säng. Hon förs till sjukhus men hennes liv går inte att rädda. Samma morgon tar den 24-åriga flygvärden Mertsari sig till samma sjukhus. Ovetande om Sakina överlevt eller inte. Och i hopp om att få besöka henne och ta sig in i hennes rum uppger han ett falskt personnummer och säger att han är Sakinas anhörig. Men Mert är inte Sakinas anhörig. Det är han som är Sakinas mördare.
Ni har inte så här svar från NFC och sånt här? Nej. Eller?
Vilka svar tänkte du på?
Så alltså, DNA och sånt? Nej.
Annars var inte klar än.
Nej.
Du snackar bara massa skit, alltså vet du det? Ja, okej, okay, varför berättar du din fitta?
Jag berättar inte hela.
Ah, fuck you, du har redan berättat allt.
Du lyssnar på Rättegångspodden och på den första av 5 delar om flygvärden som eldade kvinnor. Mitt namn är Nils Bergman. Mertsari föddes i Turkiet år 1994 och kom till Sverige med sin familj år 2000. De bosatte sig i Dalarna. Pappan drev en restaurang och Merts uppväxt har beskrivits som trygg. Mert är främst sportintresserad, men efter gymnasiet bestämmer han sig för att följa sin pappas dröm om att bli lärare. Så i augusti 2014 flyttar han upp till Umeå för att påbörja ett lärarprogram. Han har dock svårt att hitta ett studentboende, så skolan kontaktar då Gunilla som är föreståndare för ett elevhem för Umeås naturbruksgymnasium.
Jag jobbar på Forslunda gymnasiet och var ansvarig för skolans elevhem.
Hon ordnar så att den då 20-åriga Mert får bo tillsammans med gymnasieeleverna, vilket snart kommer att visa sig bli problematiskt.
Ja, problemet var ju att jag hade många elever som var lite uppfattade honom som lite obehaglig och var på mig hela tiden, han måste flytta. Och jag försökte Jag vet inte varför, men de pratade med mig flera gånger och ville att han skulle flytta ut. Det är ju olyckligt att ha universitetsstuderande på en gymnasieskola. Så att situationen var lite ohållbar. Så jag har aldrig tagit in någon fler efter detta. Utan nu är det bara gymnasieelever som bor.
Mm. Och varför är det olyckligt då?
Ja, men vi har ju stenhårda regler vad gäller alkohol och droger. Det är nolltolerans att ha någon som är myndig.
Mm.
Vi kan ju inte tillrättavisa dem på samma vis.
Mert sticker ut på elevhemmet och beskrivs som en udda fågel. Mert dricker alkohol och röker cannabis, vilket inte uppskattas av de övriga eleverna som upplever honom som direkt obehaglig.
Ja, eleverna tyckte inte att det var så roligt. De uppfattade honom som han hade väldigt mycket pengar och de tyckte det var lite skumt. Det är ju bara med vad jag har hört eleverna säga. Det är ingenting jag kan styrka. Mm.
Merts inkomst i den här tiden är CSN lån och bidrag. Men när det krisar sig drar han sig inte för att be sin mamma om pengar. Och hon ställer oftast upp. Och Mert är slösaktig med sina pengar och åker bland annat taxi till skolan var och varannan dag eftersom man tycker att bussen går för sällan.
Nej, det var bara att det kom ju oerhört mycket paket. Han beställde hemskt mycket saker. Det var paket överallt. Och eleverna berättade att de hade varit på bio och han betalade bio och han betalade taxi. Och de upptäckte eleverna sa till mig att det är så konstigt för att eftersom man studerar på universitetet, hur kan han ha så mycket pengar? Och det är ju ingenting som jag kan besvara på.
Åklagaren Ashraf Ahmed har hört från vittnen att Mert uppvisade en odräglig och överlägsen attityd som gjorde många elever illa till mods. Och han vill höra mer om vad föreståndaren Gunilla fick höra om detta.
Ja, det var mer, ja men det här är lite att han skulle ha sex med eleverna och sådana saker. Det är lite vulgärt sådär, mera.
Kommer du ihåg om det förekom några könsord från hans sida?
Jo, det gjorde det. Det gjorde det.
Mm. Vad var det för något då?
Ja, men sånt som de uttrycker i den åldern är ju mycket. Ja.
Men om du har hört någonting så är du vänlig att berätta det i så fall. Ja.
Ja,
exempel.
Exempel, ja men kuk och fitta och de skulle knulla och sådana saker.
Mm. Har det sagts någonting om horunge?
Ja.
Under hösten 2014 till våren 2015 inkommer flera klagomål gällande Mert och Gunilla vill att han omedelbart hittar ett nytt boende. Men Mert verkar bekväm där han är och gör inga ansträngningar för att själv hitta ett nytt boende. Istället blir det så att en av gymnasieeleverna väljer att flytta från elevhemmet på grund av Märts uppförande.
Alltså jag såg han mest i korridorer och sådär. Och jag vet inte, men jag fick en magkänsla av att jag ska ju som hålla mig på min sida. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara på ett bra sätt. Men att magkänslan sa att jag inte skulle involvera mig så mycket med honom. Så jag höll mig på min kant.
Mm. Varför? Kan du förklara lite mer den här magkänslan?
Jag tycker att han stod väldigt nära folk när han pratade. Som i det personliga utrymmet man har. Och sen, ja, det kändes bara jätteobehagligt. Så jag skulle typ hålla med. Magkänslan sa bara att jag inte skulle vara så mycket i kringan.
Åklagaren som tidigare förhört den här eleven frågar hur hon i övrigt uppfattade Mert. Men hon minns inget särskilt. Han läser då upp utdrag ur ett förhör där eleven beskriver att Mert låtsades vara kompis med alla, vara den snälla och hjälpsamma personen. Men att det fanns ett mörker i hans blick. Han gav ett intryck av att vara en mycket labil person, som att han skulle kunna flippa ur när som helst. Åklagaren frågar om eleven vill utveckla det.
Okej, som att han är trevlig men samtidigt kan det hända att om han blir arg så blir han arg. Och då spelar det som ingen roll. Utan han blir arg. Att det är som att han kan slå över. Det var mycket därför jag kände obehag också. att någonting med han var att han kunde tvärslå över.
Vid ett tillfälle kallar Mert den här eleven för horunge och han anmäls för det. Föreståndaren Gunilla får reda på detta och försöker återigen få Mert att flytta ut.
Jo, de ringde mig. De ringde mig för det var en elev som vi hade på skolan som hade gjort en anmälan då. Och då ifrågasatte de om han var lämplig som att bli lärare. Och det här är ju, då ringde de ju, våran elev då, hon gick första årskursen. Hon gjorde en anmälan till universitetet och flyttade. För hon ville inte bo kvar och jag vet inte riktigt vad det berodde på. Om det var att hon inte trivdes i skolan eller om det var den här incidenten. Det kan inte jag säga.
Mert anmäls till universitetet och utreds under våren 2015 för att se om han är lämplig att fortsätta sina studier. Under tiden man pluggar till lärarprogrammet förväntar man sig bete sig lika ansvarsfullt som om man redan vore en lärare, vilket Mert uppenbarligen inte gör. I mars 2015 avbryts hans studier och han flyttar då ner till Stockholm.
Och vilket år träffas du och Mert?
2015.
Kan du sitta närmare mikrofonen?
Under samma vår har Mert även inlett ett förhållande med en jämnårig tjej som vi kan kalla för Jasmin. De träffades första gången den 16 februari och hade ett distansförhållande medan Mert bodde i Umeå.
Och vad visste du om honom och hans liv?
Han pluggade till lärare.
Mm. Och vad hände med den utbildningen då?
Han hoppade av.
Varför då?
Ingen aning.
Mm.
Kanske för att han ville vara med mig i Stockholm.
Mm.
Jasmin bodde vid den här tiden i Sollentuna och när Mert avbrutit sina studier flyttar han in hos henne. Jasmin har ingenting att göra med de brott som Mert senare kommer att göra sig skyldig till, men hon är en del av en mycket annorlunda motivbild. En motivbild som åklagaren tillbringar 4 timmar till att förklara för tingsrätten i sin sakframställan inför den här rättegångsprocessen. Motivbilden kommer att klarna framöver, men först hör vi Jasmin som likt Mert är kurd från Turkiet, vilket innebär att det finns vissa traditioner gällande förhållanden och giftermål.
Och hur var det här med familjen och sådär?
Ja, det var inte så jobbigt. För vi hade ju det här i smyg. Inte att vi var ihop, utan att vi bodde ihop.
Okej. Okay. Så det är en liten hemlighet mellan dig och honom, ja, att ni bodde ihop.
Inledningsvis håller de det hemligt för sina familjer att de bor tillsammans. Men för att slippa hemlighetsmakeriet planerar de att inom en snar framtid gifta sig med varandra.
Och förklara för oss hur det går till i era traditioner. Alltså, hur går... Är det någon speciell rutin eller som man ska
följa? Ja, som man vill det. Om man vill gå efter kulturen så ska mannens familj komma och fria från tjejens familj. Och därefter gör man en förlovningsfest och sen gör man bröllop.
Och är det här viktigt för din familj?
Ja, typ.
Att det, ja, och för dig själv alltså?
Ja, jag skulle vilja det.
Ja. Okej. Okay. Från 2015 till 2018 sommaren. Hur var den mellan er?
Jättebra. Vi höll ju bra tag.
Och då var det att min brandman satte igång och tjuta på grund av att jag stekte fläsk.
Mert och Jasmins förhållande fortlöper in på år 2018 och Jasmin arbetar som personlig assistent åt en familj med en handikappad dotter. Och Mert har utbildat sig till flygvärd och fått jobb på SAS. Och någon gång under sommaren 2018 inträffar en händelse som senare kommer att få viss betydelse. En av Jasmins grannar, Kerstin, står i sitt kök och steker fläsk då hennes brandvarnare plötsligt går igång.
Och då fick jag inte tyst på brandlarmet och då ringde de, kom de och ringde på dörren och frågade om jag behövde hjälp. Jag har fått tyst på den där.
Okej. Och... Kommer du ihåg var det var, ja, hur många personer det var och vem, om de gick in i din lägenhet?
Ja, han kom in och liksom plockade ner brandvarnaren då. Mm. Och det var en kille som gjorde och så hade han sin fru med. Men hon gick aldrig in i lägenheten.
Nej.
Utan hon stod liksom på tröskeln.
Mm. Vad gjorde han då?
Stängde av branddammen och plockade ner det.
Tjutet från brandvarnaren tillkallar Mert och Jasmin, som Kerstin tror är gifta med varandra, men det är de inte. Kerstin är gammal och har vissa svårigheter att röra sig. Så Mert kommer till undsättning och hjälper Kerstin med att ta ner den tjutande brandvarnaren och plockar även ut batterierna.
Killen kom i alla fall in och tog ur batterierna ur brandvarnaren.
Ja, men då måste jag hitta ner brandvarnaren först.
Ja, ja, så du rätt. Jag vill bara den här detaljen med batterierna. Mm.
Jo, men det gjorde han för att sen låg det på byrån.
Mm.
Och fanns det ingen batteri i den där brandvarnaren.
Ja. Okay.
Och åklagaren frågar Jasmin vad hon minns om den här händelsen.
Har du vid något tillfälle tillsammans med Mert hjälpt Kerstin på något sätt?
Alltså jag minns inte det här med brandvarnaren. Hon öppnade dörren och jag hörde att den larmade. Och så skrek hon, hallå, hjälp, hjälp. Och så öppnar jag dörren. Jag kommer inte ihåg om Mert var med. Men jag hjälpte henne i alla fall med att ta ner brandvarnaren. Jag kommer fortfarande inte ihåg om Mert var med.
Det är svårt att fastställa exakt när det här hände, men någon gång tidig sommar 2018, enligt Kerstin.
Så har ni hamnat i någon konflikt så att ni har varit fysiska mot varandra?
Nej, i så fall är det jag som har varit fysisk.
Okej.
Okay. Jasmin beskriver förhållandet med Mert som bra, men kantas av en del mindre bråk, som i alla förhållanden. Jasmin poängterar att Mert aldrig varit fysisk mot henne, och åklagaren frågar hur hon skulle beskriva Mert som person.
Lugn, snäll, omtänksam.
Och när han och du bråkar, hur brukar det vara då?
Han brukar oftast lugna ner mig.
Ja, han är den som lugnar dig.
Ja.
Och vad gör han då när ni har bråkat?
Kommer fram och kramas och pussas.
Okej. Okay. Men löser ni konflikten eller?
Ja, det tar kanske 5-10 minuter.
Ja. Okej, okay. Och du då? Hur är du som person när ni bråkar?
Jag blir arg lätt och kan hitta på anledningar till att bråka också.
Okej. Okay. Och varför blir du arg på Märta?
Nej, jag är bara en sån som har hög temperament kanske.
Mm. Är du en känslomänniska?
Ja.
Okej. Okay. Mm. Du, jag tänkte era relation här. Litade du på Märta under er relation?
Ja, det gjorde jag.
Gjorde du?
Jag är 28. Jag jobbar på SAS som flygvärdinna.
Jasmin har alltid litat på Mert, men det kommer visa sig att Mert är allt annat än pålitlig. Under tiden han planerar giftermål med Jasmin inleder han en flört med en kollega på SAS. Vi kallar henne Maja.
Det som var att om vi går tillbaks till den dagen då vi flög tillsammans, som sagt, man pratade om allt möjligt, om vi var singlar, vad vi hade för status, liksom... hur vi levde, och jag berättar när jag är singel liksom, och jag har ingen partner just nu, hur är det med dig, frågar jag. Jag är också singel, frågan ut, eller svarade han utan att tveka ens liksom, så det var det svaret jag fick utav honom. Så det var där jag trodde att han var, genom att jag litade på
okay.
honom.
Maja upplever Mert som en väldigt social och reko kille. Han har humor tycker hon, och de klickar direkt med varandra. Mert och Maja fortsätter flörtandet över sms och telefonsamtal även efter flygningarna de har tillsammans. Och det sköts i smyg för Merts del. Samtidigt börjar Jasmin känna sig frustrerad över att Mert inte kommer till skott gällande giftermålet. Efter ett tumultartat bråk befinner sig Mert på sitt jobb och får då en bild skickad till sig där alla hans kläder och ägodelar är utkastade ur Jasmins lägenhet. Vi hör Jasmin.
Minns du då? Varför du kastade ut Mert?
Det kan ha varit för att vi har svurit åt varandra bara. Vi brukade inte ha speciella grova anledningar till att göra slut. Utan det blev en vana till att vi brukade göra slut hit och dit för att vi sen ska bli sams. Och vara kärleksfulla mot varandra igen.
Men vad var syftet med att skicka den här bilden till honom då?
Typ en liten hot till att jag kan slänga ut dig.
Så Mert är utkastad och förhållandet över. Jasmin får tillbaka sina nycklar från Mert och Mert är numera hemlös. Åklagaren läser upp ett polisförhör med Jasmin när hon utvecklar händelsen mer.
Han skulle för det första hämta, jag hade slängt ut han. Vi var sambos typ, men ingen vet om det för att det passar inte i vår, du vet, vi är muslimer och du, ja, ni kanske vet allt. Så vi har ju väntat på att de ska komma hela tiden. Men, och vi har varit ihop i 4 år, men de har skjutit på det hela tiden. Så den här ilskan jag har haft mot honom för att han inte gör något saken. Han ska ju kallas för man och typ sen säga, nu vill jag att ni ska komma till föräldrarna. Så vi har bråkat om sådana saker hela tiden.
Ja.
Ja.
Ja. Vad har du för kommentar till det här?
Nej, det är så.
Stämmer det?
Ja.
Ja, hur reagerade Matt på det här då? Att du hade kastat ut honom?
Ingen aning. Han var väl arg. Ledsen kanske.
Hur var er kontakt därefter?
Jag tror inte vi pratade så mycket.
Efter att ha varit tillsammans så länge och med planer på giftermål som kommunicerats till släkten blir uppbrottet ett nederlag. Och Mert kommer att kanalisera sin ilska och frustration på sin arbetsplats.
Mitt uppdrag tillsammans med min avdelning handlar om att skydda SAS mot kriminella aktiviteter, terrorism, skydda personal och kunder och egendom kan man väl säga, och varumärken.
Vi hör Leif som är koncernsäkerhetschef på SAS. Under den här våren upptäcks olika typer av klotter i personalutrymmena på vissa flygplan. Det står saker som jävla hora, horunge, fitta och knulla din mamma på väggar och på säten och även inristat i speglar.
I samband med att vi kartlade då var och hur kan det här ha inträffat då, så är det så att vi gick också ut med en skrivning i våran veckobrev till all personal där jag uppmanade då personal som hade sett något misstänkt eller uppfattat något konstigt ombord på planen, för de här klottren var bara gjorda i de utrymmen där personal har tillträde egentligen, inte för allmänheten, utan i de så kallade galleyn där man tillagar mat och förvarar råvaror och material. Så att vår uppfattning initialt var ju att det här måste vara någon i personalen som har gjort det här. När jag gick ut med det här infobrevet så fick jag ganska snabbt anonyma samtal om att vi tror att vi vet vem det är.
De anonyma tipsen som kommer in pekar mot Mert, som flera tycker har agerat konstigt under vissa flygningar. Och vid närmare efterforskning framkommer också att Mert tjänstgjort på samtliga flygplan som han upptäckt klottret och skadegörelsen på. Därför kallas Mert in till ett möte.
Och med den grunden då så kallade jag Mert på möte ute på basen på Arlanda. När säkerhetschefen kallar i ett flygbolag, då kommer man. Det är ungefär som att vdn kallar. Vår kultur säger att säkerheten går först i vårt bolag.
Det är alltså inget bra tecken att bli kallad till ett möte med säkerhetschefen. Och det vet Mert. Mert misstänker troligen vad det hela rör sig om. Och han vet att det är troligt att han nu kommer att förlora sitt jobb.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mötet ska hållas den 16 juli, och det är samma dag som någonting mycket tragiskt kommer att inträffa.
Där på väg till Rutebro, det var en brand, alltså radhus som brinner.
Vid 6-tiden på morgonen kör busschauffören Ahmad linje 520 från Holmboda till Sollentuna. Vid Rutebro, närmare bestämt vid Ytterbyvägen, upptäcker han en kraftigt utvecklad brand.
Och då ringde jag trafikledningen och bad dem att ringa brandkåren. Sen jag tuttade mycket för att väcka folket. Ingen var där, alltså. Jag tror alla sover. Det var klockan 6:15. Du vet, alla sover den tiden. Och jag tuttade för att väcka grannarna där.
Alltså bussen stannar ju och så börjar han tuta.
Vi hör en av passagerarna på bussen, Robin, som också blir en av de första vittnena till branden.
Jag satt väl och kollade ner i luren, så kollade jag upp liksom, och då ser man ju från fönstret på den ena sidan, så var det flammor som kom ut. Mm. Och sen jag kommer inte ihåg, jag tror man såg en rök på andra sidan också. Men det blev ju värre ganska, det gick ju fort, och sen så var det eld överallt liksom. Mm.
I grannlägenheten till den lägenheten som brinner ligger en familj och sover. Men föräldrarna på övervåningen väcks vid 6:15 av att deras 15-åriga son springer in och säger att de måste vakna för att det brinner. Mamman går en trappa ner och öppnar altandörren och tittar ut och slås av kraftig rökbildning och hör knastret från en brand. Hon inser att det här är illa och tar med sig sina barn ut och ringer 112 medan hennes man går för att väcka övriga grannar.
SOS 112, vad inträffat?
Hej, det brinner hos våra grannar.
I huset?
Ja.
Ja, visst ska vi se. Vilken kommun är detta i?
Direkt.
Ja, vilken kommun är detta i?
Sollentuna.
Och adressen?
Ytterbyvägen.
Ser du lågor?
Ja, herregud, ja det gör jag.
Ja, slår de ut för fönster och tak?
Och så stannade han och tutade, och jag tror han ringde polisen också.
Busschauffören som stannat sin buss utanför ringer också och larmar 112. Och passageraren Robin kliver då ut och passar på att filma branden med sin mobil.
Högre än, tror du det brinner mycket eller?
Herregud.
Alltså, det brinner som fan.
Det är en kraftig brand som nu utvecklats i ett tätbebyggt område med många boende som löper direkt fara att brinna inne. Mamman i grannlägenheten fortsätter att ta kontakt med SOS Alarm.
Finns det en möjlighet från annat håll knacka på dörren så att de kliver ut där?
Ja, finns det något håll där som om du skulle kunna gå och knacka någonstans på något fönster eller någon dörr där?
Jag vet inte, min man, har du knackat på? Har du knackat på och ringt på där? Det går inte att komma fram.
Om ni försöker ropa bara jättehögt där och ifall det är någon kvar där.
Ja, de är på väg.
Ja, både räddningstjänst och ambulans är larmade så de kommer där.
Efter att brandbilar och räddningstjänst anlänt så noterar inringaren även en vit bil stående ute på vägen i närheten av bussen. Hon ser en mörkhårig man som sitter i bilen med rutan nere och iakttar hela förödelsen. Det hon reagerar på är att mannen i bilen, till skillnad mot övriga grannar och förbipasserande, inte gör någonting utan bara passivt sitter och tittar på. Även busspassageraren Robin noterar den här vita bilen.
Jag har för mig att jag såg en vit bil. Jag vet inte om det var en vit... Just nu så känns det som det var en vit Audi.
Robin dröjer sig kvar på platsen och berättar att han efter ett tag kommer i kontakt med mannen som suttit i bilen, som berättar för Robin att han har hört en kvinna skrika någonstans inifrån lägenheten.
Hur frågade honom hur han visste att det var någon kvinna i huset?
Nej, alltså han sa att han hade hört någon skrika. Och det lät som en kvinna, sa han då.
Och varifrån hade han hört det då?
Jag tror att det var övervåningen. Han sa det.
Mm. Kan du beskriva den här mannen som du såg? Prata.
Ja, han måste ha varit mellan 30 och 40 tror jag.
Okej.
Kanske 25, mellan 25 och 30.
Okej.
Okay. Ja, någonstans där. Han hade en invandrarbakgrund. Ja, det är väl, jag tror han hade skägg lite grann.
Och vad sa han då?
Det jag kommer ihåg, det var att han sa att han hade hört en kvinna skrika där uppe, trodde han. Och det var väl mest det, och jag bara, shit, så här, jag antar, jag kollade väl om han hade ringt och om han, ja, så typ. Jag snackade inte speciellt mycket med honom, han fick ju stress och flytta bilen.
Okej, okay, vem var det som sa till honom att flytta bilen?
Nej, det var han själv, det kom ju brandbilar.
Okay.
Och då så tänkte han att han skulle flytta bilen.
För så du var kvar tills brandkåren kom?
Ja.
När brandbilarna kommer inser den mörkhåriga, skäggiga mannen i 25, 30, 40 till 50 års åldern att han måste flytta sin vita Audi för att brandbilarna ska komma fram ordentligt. Vi hör en av de första brandmännen på plats, Andreas.
Kort framkörning dit, och när vi väl kommer fram så kommer vi på vad som blir baksidan av huset. Och då brinner hela sidan av huset. Vi öppnar lågor överallt. Så första insatsen som vi får göra, det är att vi drar ut slang och trycksätter den med vatten och försöker bara dämpa de värsta lågorna. Så min styrkeledare bedömer att det är för varmt för att stå kvar.
Min rökdykarpartner som går först, och han beskrev det som att det brann på låren och knäna.
Brandmannen Pierre har nu också anlänt och vittnar i rättssalen om att hettan var extrem då han och de övriga rökdykarna kämpar för att ta sig in i byggnaden.
Så mycket rökare, vi ser knappt någonting. Alltså röken är så pass varm, alltså vi håller ju, alltså vid nollplanet kan man nästan säga, det är där man har sikten. Nollplan, ovanför det så ser man ingenting, under så ser man.
Ja.
Och vi pratar i flera hundra grader. Så det, okay. Även om vi har skyddskläder så är vi fortfarande mänskliga. Så.
Brandmännen med rökdykardräkter fortsätter att ta sig fram i de rökfyllda utrymmena, letandes efter personer i nöd.
Vi söker av, det finns ingenting där inne. Och sen fortsätter vi, det vi ser sen då är hallen rakt fram. Väsbystyrkan kommer in, men de går upp i trappen, upp vänster.
Så jag och min kollega går upp på övervåningen. Vi går upp för en trappa. Och när vi kommer upp för trappan så sätter vi oss ner. Det är väldigt varmt. Det är rökigt. Jag kliver in i ett rum där golvet hade brunnit bort. Mm. Och det säger att det har varit otroligt varmt. Och vi ser att det brinner kraftigt till vänster. Och till höger så ser vi en dörr in till vad vi tror är ett sovrum. Vi bedömer då att vi ska gå in till sovrummet för att kolla att ingen ligger kvar i sängen. Och då när vi kommer in i sovrummet så påträffar vi en person som ligger på golvet. Och vi meddelar ut detta då till rökdykarledaren att vi har hittat en person och att livräddning påbörjas. Och vi påbörjar då livräddning, eller ett försök till livräddning, och släpar ut den här personen ut till till rökdykarledaren och mina andra kollegor som i sin tur lämnar över till ambulansen.
Jag var med upp i, eller jag försökte assistera i trappan på vägen ner när de hade hittat personen. Och de klarade sig ganska bra ner där, så när de väl fick ut den så hjälpte sig åt att få upp på en bår där.
Kvinnan de hittat i en säng i sovrummet i den brinnande lägenheten är den 58-åriga Sakina. Hon arbetar som personlig assistent åt dottern till familjen som bor i lägenheten. Hon har varit där för att vakta huset åt den familjen som just då befinner sig på Gotland över helgen. Det är den här familjens dotter som Jasmin också är personlig assistent åt. Och Jasmin är med på resan till Gotland för att ta hand om dottern som lider av ett handikapp. Så Jasmin och Sakina är goda vänner med varandra. När brandmännen för in Sakina i ambulansen är hon mycket svårt brännskadad och reagerar inte på upplivningsförsöken. Ambulansen tar henne till Karolinska sjukhuset i Solna.
Och sen så får vi ut den här personen och jag står kvar på avspärrningen.
Under den här tiden har även polisen anlänt och börjat spärra av platsen. Vi hör en av poliserna, Elin.
Jag ser att det står en klunga med människor ganska nära huset, tittar på. Och förstår väl att det förmodligen är grannar. Så att jag ber dem att flytta på sig. Och de flesta gör det. Och sen så är det väl en person som dröjer sig kvar då. Lite grann. Och jag lägger märke till det.
Personen som dröjer sig kvar är den mörkhåriga och skäggiga mannen med den vita Audin. Hon går fram till honom och får reda på att han har sett hela händelsen. Och beslutar sig för att hålla ett kortare vittnesförhör med honom.
Så att jag tar hans uppgifter. Och vad jag förstår det som så säger han att han känner den här personen som jobbar i det här huset, att det är hans flickvän. Han säger att han var på väg förbi huset på morgonen och ser att det brinner. Han ska hämta sina jobbkläder hos sin flickvän. Och jag tänker väl inte så mycket mer på det. Utan, efter en stund så får han gå därifrån. Jag säger till honom att du får gå runt till din bil igen. Som jag vet inte vart han hade parkerat den någonstans. Och han gör så.
Elin minns inte så mycket mer av det här korta förhöret. Mer än att han under förhöret agerade på ett annorlunda sätt.
Tittade han ju mycket över min axel och det reagerade jag över. Att han tittade mycket, inte mig i ansiktet när vi pratade. Utan han tittade mycket på andra sidan om mig. Som folk inte brukar göra när man pratar med dem. Men jag tänkte att det kanske var av nyfikenhet. Liksom.
Vi fick en larm, en brand. Och då var att det är en trauma 1.
Det kommer snart visa sig att denna mörkhåriga, skäggiga man är Mert Sari. Och efter att ha pratat med polisen så sätter han sig i sin vita Audi och åker till det sjukhus där han tror att den brandskadade kvinnan, Sakina, har förts till. Först åker han till Danderyds sjukhus och frågar om hon är där. Men får då reda på att Sakina förts till Karolinska. Det han inte vet är att Sakina då har avlidit av sina skador. Någon gång vid 8-9 tiden på morgonen kliver Mert in på Karolinska och meddelar i receptionen att han är anhörig till brandoffret Sakina. Receptionen meddelar då Francesca som arbetar på sjukhuset som undersköterska och anhörig mottagare.
Så jag gick och hämtade den personen och hänvisade till det här rummet som vi har till för att han är anhörig. Det var en man, ganska ung, ensam. Han ville bara veta hur det går för den här patienten. Och den här patienten som kom, det kom okänd kvinna. Vi får inte lämna uppgifter när det är oidentifierat. Så då kom de väldigt snabbt ner från den här trauma-rummet. Så jag visste att hon hade dött. Men jag kan inte lämna uppgifterna. Men jag tyckte väldigt synd om honom. Så jag började fråga honom. Om han var ensam. Om han skulle ringa någon. Och han sa att det är. Och vilken relation, sa jag. Vem är du? Det är min moster och alla är på semester.
Mert är inte anhörig till Sakina. Men att hävda detta är ett sätt för honom att komma närmare Sakina. Och varför han vill göra det går bara att spekulera i. Men åklagarens teori är att Mert vill få reda på vad Sakina vet eller kan ha sett. Eftersom misstankarna man senare kommer att jobba med är att det är Mert som tänt på lägenheten och därav orsakat hennes död. Men eftersom Sakina för Francesca är okänd och Mert inte kan styrka att han är hennes anhörig så står hon på sig och säger att han tyvärr inte får träffa henne.
Jag frågade om vad han skulle göra. Och då sa han att han jobbade som pilot på SAS. Och klockan 3 skulle han till Paris.
Och det här är ytterligare en lögn från Mert. Och det är inte första gången han för andra personer hävdar att han är pilot istället för flygvärd. Men det är inget Francesca vet någonting om. Och även om Mert inte kan styrka något han säger så behandlar hon ändå Mert som att han vore en anhörig i sorg.
Men sen när jag satt där med honom då ringde min en kollega som hade tagit hand om den här patienten som hade kommit. Och då går jag ut och då var polisen hade redan kommit. Och de frågade mig, vem är han? Jag är en anhörig. Nej, men det finns en annan anhörig grupp. Och det var hennes syster och systerdotter. Jaha, och de hade den här dilemma. Till vem ska de lämna beskedet?
Poliserna som nu anlänt till sjukhuset blir direkt konfunderade kring den här mannen som hävdar att han är anhörig. Eftersom Sakinas riktiga anhöriga nu meddelat sig i receptionen. Så polisen ber Francesca att fråga Mert om hans personnummer, vilket hon gör. Men Mert uppger då fel personnummer till henne, vilket polisen direkt upptäcker då de slår på det. Så de ber henne att gå och fråga honom igen.
Då går jag tillbaka och frågar igen. Då får jag rätt. Och polisen tar fram en profil som ni har. De kan göra det. Och det var samma person. Som personnummer, den rätta. Och då bestämmer de för att han kommer att stanna där på vänta den där lilla rummet och de andra var i en annan rum inom akuten. Så polisen och överläkare som tog hand om den här patienten och min kollega och jag går in och lämnar beskedet. Och i den här tillfället han hade gått ut igen för att lägga mera pengar på parkering. Så de skulle, polisen efter de hade lämnat beskeden till de närmaste anhöriga, skulle de tillbaka till honom och lämna samma besked. Men som jag vet, han kom aldrig tillbaka.
Mert försvinner iväg och dyker inte upp på sjukhuset igen. Men polisen har nu hans personnummer och vet vem han är. Och senare den här dagen, den 16 juli, vid 14-tiden, förbereder sig koncernsäkerhetschefen Leif på SAS inför mötet som de bokat in med Mert. Där de ska fråga honom vad han känner till om klottret och skadegörelsen på flygplanen som han tjänstgjort på.
Så jag tror att klockan var 14 skulle vi träffas och jag satt med Merts manager.
Inför mötet har Leif skaffat sig en tydligare bild av Merts tid som anställd och det framgår då att han inte är en pålitlig person. Och det kommer nu att bekräftas då Mert inte dyker upp på mötet.
Och ingen Mert dök upp. Och efter en halvtimme så ringde eller smsade hans manager till Mert och vi fick inget svar. Vi fick svar tror jag 3:10 på sms från Mert där han uppgav att han har fått punktering. Och inte han att komma till det mötet. Och sen skulle han börja jobba så strax efter 15, vilket gjorde att vi kunde inte förlänga mötestiden. Och för mig med min erfarenhet och bakgrund så tyckte jag att det var jävligt udda i klartext. Att man inte kommer på det här samtalet.
Besvikna över det uteblivna mötet bestämmer de sig för att boka in ett nytt möte till dagen efter. Det skickas ut en Outlook-kallelse till Mert och Merts chef meddelar honom personligen att han dagen efter ska infinna sig på huvudkontoret i Frösundavik.
Mm. Det kändes lite udda tyckte jag att det var två tillfällen. Så första tillfället dyker man inte upp, andra tillfället kommer man för sent.
Efter att ha blivit 30 minuter försenad till det nya mötet får Leif äntligen chansen att fråga Mert om klottret.
Och vi hade ett ganska kort samtal Mert och jag och pratade om det här med klottret och allvarligheten i det här utifrån att det är luftfartssabotage eller är det liksom förberedelse till terrorism ombord eller vad som helst. Då. Och Mert har i sin utbildning mycket hög kunskap om vad man gör och inte gör då, som besättning på SAS. Mert sa inte mycket. Han är väldigt tystlåten enligt min mening. Och vad jag minns så förnekar ju Mert det här. Kännedom om det och kunskap om det och så. Så att han erkände ju inte på något sätt. Då, men jag upplevde inte Mert som speciellt talför. Jag upplevde honom nästan som frånvarande i våra samtal. Jag meddelade Mert att från och med nu så kommer vi ha extra koll på dina flygningar. Eftersom jag tror att det är du Mert. Och det står jag fortfarande för. Och efter det samtalet så beslutade vi också att vi inte låter Mert flyga mer som besättning på SAS, utan vi arbetsbefriade honom.
Så säkerhetsavdelningen på SAS väljer att arbetsbefria Mert under tiden de utreder händelserna. Det beslutet grundar sig också i att Leif dagen efter kontaktas av polisen som vill ha ut information om Mert eftersom de inlett en förundersökning kring honom. Att polisen nu intresserar sig av Mert är inget han själv blir varse. Men vid det här laget har både Mert och Jasmin fått reda på att Sakina avlidit till följd av branden. Och Jasmin, som arbetat tillsammans med Sakina i flera år, blir djupt sorgsen. Och att Jasmin nu är i behov av tröst är någonting som Mert kommer att ta tillvara på. Vi hör Jasmin.
Känner du Sakina?
Ja.
Hur länge hade du känt henne?
Så länge jag jobbade.
Mm. Och hur länge har du jobbat hos familjen?
3-4 år.
3-4 år? Mm. Och fanns hon där när du började? Okej, så hon hade börjat jobba då?
Mm.
Och hur var era relation då?
Jo, det var bra. Vi var bra kollegor mot varandra.
Mm. Och Mert, har han stöttat dig när du sörjer Sakina?
Ja.
På vilket sätt då?
Hur tröstar man en människa? På väldigt olika sätt.
Men hur är Mert som person? Alltså, hur är han? Förstår du?
Nej.
Hur visar han omtanke? Alltså,
han säger fina saker, han kramas, pussas. Alltså.
Mm.
Att Jasmin sörjer blir ett ypperligt tillfälle för Mert att på ett naturligt och osökt sätt återuppta kontakten med henne. Han är bra på att trösta henne och Jasmin känner sig återigen trygg i hans sällskap. På så vis lappas deras förhållande sakta men säkert ihop igen. Och ingen är nu lyckligare än Mert.
Vi träffades och pratade och sen gick jag hem till mamma och sen fick han nycklar av mig. Och då blev vi sams.
Men samtidigt intresserar sig polisen mer och mer för Mert och åklagaren får det beviljat av domstol att börja använda sig av hemlig telefonavlyssning. I samtalen framkommer vissa detaljer som är intressanta för utredningen kring mordbranden, men också mer skrämmande detaljer om Mert som person.
Fan, knulla fast rövhål. Fan, skit, jag ska fan dit och pumpa brudar.
Mert fortsätter nämligen ha kontakt med flörten Maja, men ringer en morgon även upp 40 andra slumpmässigt utvalda kvinnor som finner samtalen med Mert mycket obehagliga.
Musik båda två.
Och käften på dig.
Fattar du? Du kommer ringa polisen.
Ja, men ring polisen, din jävla svenne.
Och vänsterprasslet med Maja kommer att uppdagas. Förhållandet med Jasmin kommer få sig en ny törn. Och då kommer det att börja brinna igen.
Vad brinner du någonstans?
Du har lyssnat på Rättegångspodden och del 1 om flygvärden som eldade kvinnor. Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Stort tack för att ni har lyssnat.
Är du helt naken?
Nej, jag har inte.
Ja, men vad har du på dig då?
Jag har trosor.
Ja, men take it off.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.